läsa en liten berättelse från Lukas evangeliums andra kapitel. Och det märkliga är ju med olika berättelser, eller vad man finner i Guds ord, så finns det alltid någonting som man kan få en andlig tillämpning utav. Och det ska det bli också när det gäller det här sammanhanget. Lukas, det andra kapitlet. Och då står det vers 41. Jesu föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var 12 år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. Det gick en dagsled i tron att han var med i resällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter 3 dagar fann de honom i templet. Den här bibelberättelsen, den har också någonting att lära oss rent andligt som har kommit fram till så småningom. Här är personer som, det var de första personerna som fick kontakten med Jesus, upplevde Jesus i sina liv. Och den gemenskapen som de upplevde med Jesus gav dem naturligtvis stor trygghet. Och de upplevde frid, de upplevde glädje över att få ha Jesus i sin gemenskap. Och den gemenskapen med Jesus, det fick de den dagen när de nåddes av kallelsen. Frågan som ställdes, vill du ta emot Jesus? Vill du öppna ditt liv för att ta emot Jesus? Det var den frågan som ställdes till Maria. Det var en personlig fråga om hon ville vara tjäna Herren på det sättet och öppna sitt liv och ta emot Jesus. Och så är det ju för oss allihop, och så är det alltid när det gäller frågan om Jesus. Att den frågan är personlig. Om vi vill ta emot Jesus så får vi göra det och uppleva hans nåd. Men vi kan också säga nej om vi vill och inte ta emot Jesus. Och tyvärr är det allt för många som idag säger nej till den här frågan. Maria blev tveksam. Och naturligtvis kanske det kom väldigt överraskande och fort. Hon hade inte alls någon föraning om det här. Men hon upplevde att hon blev tveksam vid det här tillfället. Och det fanns säkert anledning till det att vara det. Och det hände ju också väldigt ofta att människor ställs inför frågan om man vill ta emot Jesus. Så är man tveksam inför det. Det är otroligt vad människor tvekar. När vi säger att Jesus förlåter synder och att han vill ge oss frid och han vill fylla oss med sin underbara, härliga glädje. När vi talar om det, att människor kan få uppleva det, så är man tveksam. Ändå man upplever det så. Varför blev Maria tveksam då i den här situationen när Herrens ängel kommer till henne och talar med henne? Jag tror att det var konsekvenserna. Det hade konsekvenser med sig för Maria att ta emot Jesus. Vad skulle familjen säga om hon kommer hem och säger att Gud har gjort mig med barn? Då skulle de säga, du är ju från dina sinnen. Du är ju inte klok helt enkelt att kan uttrycka någonting sådant. Kanske tänkte hon så där, vad ska familjen säga när jag kommer hem och berättar? Och vad ska folk säga runt omkring när de ser då att jag är gravid och inte har gift mig? Det kan inte gå. Det finns inte möjlighet att kunna klara ut det här. Kanske hon tänkte på det sättet. Och hur skulle hon då möta alla fördömanden om henne? Maria, den otuktiga kvinnan som inte har gift sig men som är med barn. Säkert var det väldigt många frågor omkring Maria, och det var oerhört modigt utav Maria att ta ställning så som hon gjorde i den här situationen. Det får alltså konsekvenser med sig för Maria att ta emot Jesus. Men när hon hade begrundat det här en stund, så ger hon sitt bifall till detta, trots vad konsekvenserna blir, trots om det blir lidande eller svårigheter, trots om jag blir utstängd eller inte. Men hon vågade helt enkelt att öppna sig för Jesus. Hon bestämmer sig, hon litar så på Herren det han hade sagt, och så får han ta hand om situationen, så tänkte hon säkert. Och det dröjer inte många dagar från hon är hos sin släkting och träffas Elisabet. Och Elisabet var ju gravid, och när de träffades föll den heliga ande över den båda två. Och de profeterar och kommer i en profetisk ande och upplever den mäktiga och märkliga ting. Och då förstår jag att det gjorde att Maria kände att Herren var med henne i hennes situation, den som hon upplevde. Plötsligt inträffar någonting allvarligt i familjen här, oväntat för Maria och Josef. De förlorade kontakten med Jesus. Glädjen förvandlades i sorg. Friden förvandlades i en oro, ängslan. Var kan Jesus vara? Tryggheten förvandlades här till det där otrygga, och man upplevde, ja, man visste inte vad man skulle göra egentligen i den här situationen. Oron och sorgen var naturligtvis befogad, därför att de hade förlorat kontakten med Jesus. Att förlora kontakten med Jesus, det är den största förlusten en människa kan göra. Om man har haft den innerliga gemenskapen med Jesus, om man vet vad det vill säga, upplevt Guds frid i sitt hjärta, om man vet vad vill säga, vara döpt i helig ande och tala i tungor och prisa Gud på det sättet, och sen förlora kontakten. Det kan hända vem som. Det kan hända den mest starka, utrustade person som finns på det andliga området. Tyvärr är det så. Jag har kollegor, jag hade en efterträdare i en församling som föll så grovt i synd, och han var så rikt utrustad. Visst är det att beklaga att det kan bli så. Och därför så ska vi vara väldigt försiktiga och ödmjuka, både inför oss själva och andra. Det kan bli fel för vem som helst. Att förlora Jesus, det är någonting tragiskt som händer i en människas liv. Maria och Josef, de var de olyckligaste föräldrarna vid det här tillfället, när man upplevde det här. Och hur kunde det hända då? Att de kunde tappa bort Jesus. De var ju på högtid, och de upplevde ju många högtidsdagar där. Ja, då är frågan, var man så upptagen av allt det som hände i Jerusalem och i templet och runt omkring? Var man så upptagen av vänner, bekanta och allt det här, så att det var det som upptog deras intresse så? Och så skulle de bege sig därifrån, och man tänkte inte vidare på det här, hur det kunde vara med Jesus. De trodde då att Jesus var med i sällskapet, men de var inte förvissade. Men de trodde det, att Jesus var den som följde dem. Och så lät man den här tiden gå, den här dagen de gick, utan att veta var Jesus fanns någonting. Löper vi den här risken att förlora kontakten med Jesus? Ja, den risken finns ju för oss allihop egentligen. Vi behöver ju bara göra så här att vi behöver inte vara så regelbundna då och läsa Guds ord. Vi kan ju sluta upp med det. Idag känner jag inte för det, så då får det väl vara då, va. Och så går den ena dagen efter den andra, och man läser inte Guds ord. Man ägnar inte så mycket tid till det. Och sen kan det vara så här också att vi upplever att, ja, vi brukar ju be då så varje dag, men idag hoppar vi över det, för det är något annat som jag ska göra nu som jag ser att det är så viktigt. Så kanske man hoppar över det där, slutar att be helt enkelt. Ja, när det är möte på söndag igen, eller lördag och söndag, ja, när det var tre möten den här helgen, så ja, jag tror inte jag orkar, jag tror jag tar ledigt då. Jag vill nog inte vara med då den helgen, det passar mig inte. Så slutar vi kanske att gå till församlingen och möta församlingen där som möts i Guds hus. Då blir avståndet till Jesus längre. För varje gång vi slutar läsa ordet, för varje gång vi slutar be, för varje gång vi hoppar över något möte och inte kommer och delar gemenskapen, blir avståndet till Jesus, det blir alltså längre. Risken finns alltså att vi blir så upptagna av våra egna intressen. Här var man på en stor konferens, kan man säga, där många tusen var samlade. Och det var det som upptog deras intresse kanske allt för mycket. Och så förlorar man den här kontakten som man borde ha haft med Jesus vid det tillfället. Ta er tillvara så att inte era hjärtan blir tyngda av bekymmer för detta livet, så säger Guds ord. Men vad gör då Josef och Maria just nu i den här situationen? Jo, efter den här dagen så börjar man att söka efter Jesus. Man börjar leta efter honom. Man sökte i sällskapet, man sökte bland vänner, man sökte bland de bekanta. Man frågade, var är Jesus? Har ni sett Jesus? Och det var Jesus hela tiden som kom över deras läppar. För det var Jesus som de hade förlorat. Var är nu Jesus? Det var deras stora fråga. Det blev väckelse på vägen. Därför att man hade förlorat Jesus. Och det underbara är ju att det kan bli så. Och man önskar ju så. Att vi ska få uppleva det på vår levnadsvandring. Att det ska bli väckelse på vägen. Och att människor ska börja fråga. Att människor ska börja stanna upp och undra, var är Jesus i mitt liv? Det är ju det vi önskar egentligen. Och det fick man uppleva här. Man insåg vad man hade förlorat. Och det var ju något förskräckligt som man upplevde. Och det skapade då den här djupa, djupa oron och ängslan i deras liv. Josef och Maria stannade på vägen. Och där står de säkert och samtalar med varandra också. När de hade frågat alla och alla har sagt nej, 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 nej. Vi vet inte vad Jesus är och var han är. Och de stannar på vägen och så gör de ett beslut. Vi vänder om. Vi vänder om. Vi går tillbaka där vi hade Jesus sist. Vi går tillbaka till den platsen. Och det beslutet är ett beslut som vi alla måste ta. Det beslutet måste du ta ikväll. Om avståndet till Jesus har blivit så långt. Och du känner oro kanske inför det, att du inte har Jesus i ditt liv som du önskade. Då är det precis samma situation för oss alla. Då måste vi vända om. Och det gör Josef och Maria. De stannade här och så vänder man om. Man upplevde att det var enda rätta vid det här tillfället. Och det är det för varje människa. Det är det enda rätta. Är det här kanske bilden utav ditt liv? Avståndet till Jesus, det har blivit för långt. Du upplever det och du erkänner det kanske. Och vad det kan bero på, ja, det vet bara du. Men blir avståndet till Jesus för stort, så beror det alltid på oss själva. Vi sjöng första kvällen här, vi var, Jesus har aldrig sagt nej. Har han förbundet med någon brutit? Nej och nej, nej och nej. Det beror på dig och mig om detta förbund blir brutet i våra liv. Det står om Petrus att han följde Jesus på avstånd. Och det var synd att han gjorde det. För det var det som gjorde att han sedan förnekade Jesus, att han inte kände honom. Avståndet till Jesus var för stort. Och då hade han inte kraft och ork att kunna stå emot. Josef och Maria hade levt med Jesus i 12 år. 12 år hade de upplevt den här gemenskapen. De var vana vid att ha Jesus i sin närhet. Det hade de upplevt. Det kan bli en vana med Jesus. En god vana naturligtvis. Frälst i många år och så. Då är det en vana med Jesus och vi upplever det. Och då finns ju risken när vi har upplevt Jesus så många år. När vi tänker tillbaka på det. Jag har frälst över 70 år. Då är det ju en vana att ha Jesus med sig i livet. Men den vanan kan ju också innebära att det blir lite slentrian över det hela. Och därför så behöver vi gång efter annan förnyas i vår andliga människa. Så det inte bara blir en vana helt enkelt att vi har Jesus. Att livet blir en vana, vad blir det då? Då blir det rutin. Då går det på rutin. Och så är inte meningen i Guds rike att det ska vara på det sättet. Går det på rutin så finns ju inte entusiasmen där. Och då finns kanske inte gripenheten där. Och då finns kanske inte den där djupa glädjen där. Om det går på rutin helt enkelt. När det gäller Jesus. Och därför så är det så viktigt det här. Att uppleva det. Att Jesus inte bara blir en rutin för oss var och en egentligen. Allt kan gå på rutin. Det kan det göra i Guds verk. Jag kan som förkunnare så kan jag predika Guds ord på rutin om jag vill ägna mig åt det. Men då blir jag en föredragshållare som åker runt och håller föredrag för människor. Men det är ett kristet föredrag som jag håller i alla fall. Men ingen människa blir berörd av det kristna föredraget. Därför är det farligt för oss pastorer om det blir rutin i våra liv när det gäller att tjäna Herren. Våra möten också, det kan, och vårt kristna liv, det kan alltså bli rutin helt enkelt. Vi brukar ju samlas och vi ska ju samlas och vi kommer och vi gör det. Och vi känner vår plikttrohet över det här att vi ska vara med. Men blir det bara rutin, då blir det tomt. Och det blir tungt att kunna orka hålla ut vid det tillfället. Det kan också, när det gäller nattvarden, så kan det bli rutin. Och jag ber alltid när vi samlas i nattvard. För det är det högsta, största, dyrbaraste ögonblicket i våra liv. När vi ska minnas Jesus, som han säger. Vi ska komma ihåg honom. Det får aldrig bli på rutin det här. Utan det ska vara lika dyrbart att Jesus dog på Golgata. Då tog han mina synder där. Det får aldrig bli rutinmässigt. Utan vi måste vara gripna av det, den handlingen när vi utför den. Allt i Guds rike kan bli rutin. Såna dyrbara gåvor som den helige ande. Kan också bli rutin. Då blir det inte vad Herren har ämnat. Jag var på möten tillsammans med några andra predikanter. Där kom profetiska budskap i de mötena. Och i ett av mötena då så var det en av predikanterna som steg fram. Och uttydde detta budskap som kom. Och sen efter en stund i möte så kom det ett nytt budskap. Och då säger pastorn, den första då som hade uttytt det där. Han säger till vår bror och kollega bredvid. Du kan ta det. Du kan ta det. Vad är det den helige ande? Jo, det är ju som det sägs. Den är helig. Och att handskas med andliga nådegåvor, att det går på rutin. Att vi då uttyder på rutin. Eller att vi skickar över det till någon annan på rutin. Och säger att du kan ta det. Det är så dyrbart, de andliga nådegåvorna. Så det får aldrig smyga sig in det minsta av rutin över detta. För det är så att den som talar i tungor, den lever ju under andens smörjelse. Och den som ska uttyda måste ju leva under smörjelse och känna om det är jag. Om det är jag som har gåvan att uttyda. Eller om det är någon annan som Herren vill använda vid det tillfället. Det får inte bli rutin. Rutiner, det måste vi ha naturligtvis. Men det kan bli ande och liv i rutinerna. Det kan bli så. Jesus, han ägnar sig också åt att komma till templet och han gör det rutinmässigt. Men när Jesus kommer till templet och när han börjar undervisa, då rörde det sig i templet ibland människor. För då var det någonting som hände. Det var någonting som bröt de där rutinerna. Det kom ande och liv och kraft in i detta underbara. Och så kunde man säga till varandra, ja det här, så här har vi aldrig hört. Så här har vi aldrig varit med om. Vilken, vad vad är det för en man som talar egentligen? Är det profeten eller är det Messias? Ja, man undrade därför att det var något som hände i det som annars är en rutin. Så jag tycker inte det är så farligt om det blir rutinmässigt med möten och verksamhet som vi måste ha, bara anden kommer till. Och vi får uppleva andens smörjelse över oss i förkunnelse, i böner, i det profetiska tilltalet, i sångerna. Att det blir på det sättet, då blir det en höjdpunkt. Tack och lov för det. Då fylls det där och bryts det där vanliga helt enkelt emot det gudomliga och emot det andliga. Vi kan bli låsta också i våra rutiner. Och då räcker det inte med att att vi bara försöker att frigöra oss på något sätt. Så går det, så handlar det inte. Utan vi behöver uppleva den heliga ande. Och vi gör det genom att vi prisar Herren och öppnar oss för Herren och för den heliga ande. Så kan vi få uppleva att vi blir befriade. Ett vittnesbörd, ett gripande vittnesbörd kan ju innebära att det löser på ett underbart sätt ett möte helt och hållet. Eller en bön, eller vad det kan vara. En kollega till mig var på en seriemöten. Och på den tiden hade man möten från tisdag till söndag. Och då hade man det på den här platsen. Och på söndag förmiddagen så predikade min bror där och så kom det fram en syster som ville ha förbön, och då frågade ju min kollega pastorn där, han frågade, vad är ditt önskemål? Jo, det är så här att jag har ingen frimodighet att be till Gud. Så jag vill att ni ber till Gud för mig så jag blir frimodig och kan stå upp i mötet och prisa Jesus. Det var ju ett annorlunda bönämne. Men ni bad för systern att hon skulle få uppleva frimodighet och att hon skulle känna det här att Herrens kraft var över henne. Och så kom de till kvällsmötet, då sitter hon där i mötet. Då tänkte pastorn, min kollega, det här ska bli spännande att se. Vad blir det nu av detta? Jo då, det går en stund och inledningen är gjord och flera har bett till Gud, men hon sitter där fortfarande. Och rätt vad det är så reser hon sig. Och så börjar hon prisa Gud. Börja tala och anden kommer över henne. Så hon bad inte med egna invanda rutinböner. Utan då kom smörjelse över hennes liv. Så att det höll på i 2 timmar utan att mötet avbröts. Utan det var en ström ifrån himlen som kom över alla. Och då tänkte pastorn så här. Hur ska det gå nu med de ofrälsta som sitter på sista bänken när hela församlingen låg på knä och prisade Gud och grät och upplevde en smörjelse, upplevde kraft över sina liv? Och efter 2 timmar så sa pastorn till mötesledaren att nu tar jag dragspelet och så sjunger jag en sång och avslutar vi här. Ja, det kan du göra. Och han gör det, stiger upp och så inbjuder han efter sången. Och de som satt fastkedjade, som de vore fastkedjade på sista bänken, kom fram och ville uppleva frälsning. De blev frälsta i det mötet där man inte predikade och hann inte med predikan. För den heliga ande tog över med en sån smörjelse. Men det blev syndanöd hos syndarna som satt på sista bänken. Så kan vi få uppleva och så kan vi få vara med dem. Den heliga ande får verka, så blir det inte oordning, utan vi upplever den underbara andens ordning när vi får vara med om det här underbara. Var och en så har något, säger Paulus, att bidra med. När ni kommer tillsammans så har ju var och en något att bidra med. Och det ska vi vara förväntansfulla inför detta. Om vi då förbereder oss redan innan vi kommer till mötet, då har vi säkert någonting. Tänk om vi alla, innan varje möte, där hemma i vår kammare eller var det nu är någonstans, vid köksbordet. Tänk om vi alla kunde säga ärligt och uppriktigt inför Herren, Herre, nu ska jag gå på möte idag. Och jag vill, om du vill så vill jag förmedla någonting som du ger mig, som jag kan bidra med. Tänk om alla kommer till mötet och har en förväntan att jag är öppen för att bidra med någonting. Det kan vara en sång, det kan vara vittnesbörd, det kan vara ett leende bara. Eller vad det än kan vara, men ha den inställningen. för ibland har jag en uppfattning att jag måste gå åt 30-40 minuter innan man förstår att man är på ett möte. Och därför så behöver vi uppleva det här, att den helige ande får rusta oss. Då är ju möjligheterna stora att vi blir en församling och med Guds kraft och innehåll som får dragningskraft på människor. Därför att vi har upplevt att Herren har gett oss någonting. Bidrar vi med? Tänk om vi bidrar med kommentarer. Tänk om vi bidrar med att vi klagar när vi kommer till kyrkan. Klagar på varandra. Kommenterar om varandra kanske. Eller kommer vi med kritik? Om vi kommer på det sättet, då kan jag lova dig att då dränerar vi hela den gudstjänsten på den helige andes kraft. Det är det mest effektiva sättet att ranera en församling och ett möte. Det är att komma med klagan. Men det gör man inte om vi har förberett oss hemma innan vi går till kyrkan. Innan vi kommer till Guds hus. Om vi har varit öppna inför Herren så skickar han aldrig någon med en klagovisa. Utan han kommer med smörjelse över våra liv. För vi får vi uppleva den där atmosfären som är förlösande. Om vi får uppleva att den helige ande är med oss. Tack och lov och pris. Så var det för dessa. De fick uppleva det här. Att allting kanske gick på rutin för dem. Och just den där vanan att samlas. Det kan naturligtvis vara. Måste vi ha. Men vi måste vara inställda på att Herren kan göra någonting mer. När avståndet till församlingen blir för långt. Det gör man då när man kommer liksom i utkanten. Så blir det på det sättet. Och när man kommer i utkanten av gemenskapen med Jesus. Då tystnar lovprisningen och lovsången. Det är så naturligt. Och då slutar bönerna också. Och då upphör den här längtan till församlingen. Och upphör också längtan till Guds ord. Om man kommer för långt, avståndet blir för stort till Jesus. Och då är det tid att söka Herren. Då är det tid att öppna upp sitt hjärta så man får vara med om och uppleva det där som den helige ande vill leda oss in i. Och därför så tycker jag att Emmausvandrarna är ett exempel på detta. De gick där på vägen och de var sorgsna och bedrövade och de pratade med varandra och så vidare. Och plötsligt är Jesus där. Ja, vad pratar ni om? Ja, du måste vara någon som inte har hört vad som har hänt. Vadå? Ja, så berättar de för Jesus precis som han inte visste. Men de berättar för Jesus hur de känner, hur de upplever och vilken sorg och bedrövelse. Och vi som trodde på Jesus och vi hade sådana förväntningar på Jesus. Och hur ska det bli nu både med oss och allt det vi har trott på? Ja, Jesus följer med dem hem eftersom de trugar honom att göra det. Och när de får uppleva att Jesus kommer hem och uppenbarar sig, ja då spritter det till i de här. Då är det någonting som händer. Då är det brinnande iver som de blir fyllda med. Tillbaka till Jerusalem. Och nu var det inte frågan om att vägen var lång. Utan nu rusar man tillbaka och berättar det där underbara som de har upplevt. Varit med om det stora undret. Ja, vi också har varit med om dessa lärjungarna där. Och Jesus har uppenbarat sig. Kom alltså med en sån mäktig uppenbarelse. Och det var det som vi behöver uppleva. Tänk om vi kommer till Guds församling och har en sån upplevelse med oss av Jesus. Att vi vill dela med oss av den. Ja, då blir det till välsignelse för så många. Pris för Gud för det. Vad var det som gjorde då att det blev så här? Jo, det var distans till Jesus. Distans har vi lärt oss under pandemin. Då man ska jobba på distans. Och det har ju räddat många och företag likaså. Men att jobba på distans, då förlorar man kontakten med sina arbetskamrater. Man träffas inte då och på det sättet som när man går till ett arbete. Distans gör då att det blir ett avstånd helt enkelt. Och så kan det också bli och blev det vid det här tillfället. Det var distans till Jesus som man upplevde. Och det var distans till Jesus i församlingen i Laodicea. Jesus vädjar till församlingen. Men det var långt avstånd mellan Jesus och församlingen. De tyckte i församlingen att de hade det bra. Och Jesus säger att ni säger att ni är rika och att ni inte behöver någonting. Jag tycker det var underliga rika människor egentligen. För den som är rik, den vill ju ha mer. Inte säger den som är rik, jag behöver ingenting. Utan har man en rikedom så vill man förvalta det och få ännu mera. Men det sa de inte, de var nöjda med det här. Men de levde på distans ifrån Jesus. Men då ville han komma in och förvandla den församlingen och förändra den så att den skulle kunna bli levande på nytt igen. Jesus kom med erbjudande. Om vi vill ha ett andligt liv och vi vill känna det där, då ska vi se till att vi inte har någon distans till Jesus på något sätt, utan att vi är öppna och mottagliga för honom, vad han vill göra både genom oss och med oss. Det prisar vi Herren för. Nu ser jag att tiden har gått. Men det här var så viktigt, därför att i eftermiddag så kom de här tankarna till mig om det här med rutin och distans. Och jag tror att vi behöver det här, att vi inte har några sådana saker när det gäller våra liv eller församling, utan att vi lever nära Jesus. Amen. Så nära vi kan komma, så att Jesus blir den som är stor, att han blir det för oss. Och som samlad kristenhet så upplever jag det i alla fall, man ser ut över där man reser fram, att det behövs verkligen uppleva en förändring. Att vi kommer närmare Jesus. Och när vi tänker på att Jesus snart kommer igen, då är det verkligen viktigt att vi lever nära Jesus. Ja, tänker du, vad är det som tyder på Jesu tillkommelse? Ja, du slår på tvn bara och ser monsunstormarna som är så våldsamma som de aldrig varit i tiden förut. Då är det signaler om att Jesus kommer snart igen. Eller om du lyssnar till budskapet som talar om hur många miljarder människor som svälter. Är inte det en signal ifrån himlen att Jesus snart kommer igen? Jesus sa att det ska bli hunger över jorden, och det är precis det man upplever. Eller om vi då ser de där fruktansvärda bilderna ifrån det ena landet efter det andra med de enorma översvämningarna. Och husen rasar ihop. En tredjedel av Pakistan under vatten. Talar inte det att det är en signal ifrån himlen att Jesus snart kommer igen? Vi förstår det här och upplever det. Och det är onormalt varma när det är så varmt som människor fruktar för hettan som går fram över människor. Det är signaler som talar sitt tydliga språk att Jesus kommer snart. Alla jordbävningar som vi får vara med om är en sån där signal ifrån himlen. Och ondskan i världen. Ondskan. Vi har en förfärlig ondska i Sverige som breder ut sig. Jag hoppas inte att det spiller över på er i Norge. För det är något grymt egentligen. Det finns snart inte en plats utan man slår ihjäl någon människa. Eller sticker ner någon med kniv eller skjuter eller vad man gör. Ondskan, den har tilltagit. Och det är signaler som talar om att Jesus, han kommer snart igen. Min kära vän, du som har lyssnat till mig, haft tålamod att göra det. Hur är det med ditt avstånd till Jesus? Skulle du önska att det blev bättre? Att du fick uppleva att Jesus är så nära dig som han har varit kanske en gång? Eller om du aldrig har upplevt det? Du vet inte vad jag talar om när jag talar om att komma nära Jesus. Men det får du göra, den upplevelsen, när du böjer dig inför honom och säger: ta hand om mig Jesus och fräls min själ och rädda mig och rena mig i det dyrbara blodet. Då får du komma nära Jesus, för då kommer han in i dig. Han kommer in i dig. Så nära vill Jesus vara och svara en att han är i oss. Och som jag sa här i någon kväll om det här att inventera oss själva egentligen hur vi har det. Vi behöver inte skjuta över det på någon annan eller säga att det fick den, det behövde den och den behövde. Jag undrar om den hörde nu så den tog emot. Vi behöver inte adressera till någon. Förbarma dig Herre över Åkergren att komma närmare Jesus. Närmare Jesus, därför att han snart kommer igen. närmare Jesus därför att vi ska verka och vinna människor innan han kommer. Det gäller oss var och en. Och vill du i vårt möte ikväll söka Herren och få förnyelse i ditt andliga liv, så ska vi hjälpa varandra. Men du kan också göra så att du öppnar dig där du är och upplåt din mun och prisa Jesus under det sångarna sjunger här, så kommer anden att falla över oss ikväll och vi får jubla inför Herren, för så vill han möta sin församling i ämdens tid. Tack vänner, Gud välsigne er alla. Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig av hela vårt hjärta att du är så intresserad av oss, att hjälpa oss Herre. Och nu ser du, om vi har avstånd i våra liv till dig Herre, så ber jag att du möter med var och en. Kära Herre, låt din heliga andes ljus lysa upp varje hjärta, så behoven blir kända för oss var och en Herre. Och tack att du har alla resurser för att kunna möta oss. Och Herre, förbjud oss till att det ska vara rutinmässigt alltihop. Förbjud Herre att det blir på det sättet i våra liv. Och förbjud Herre att det skulle vara på det, att det är avståndigt till dig så långt, så att vi har svårt att förstå vem du verkligen är. Jesus, möt oss nu här. Och jag ber att din heliga ande, helig ande, disciplinerar oss. Kära Herre, så vi förstår vad det är du vill säga och vad du vill göra i den här stunden Herre. Därför ber jag, låt allt kött vara stilla, så att den heliga ande får utrymme i vårt möte. Den heliga ande får uppenbara sig. Halleluja, att du får göra under med oss i den här stunden. Vi beder det. Låt den profetiska anden verka över vårt möte i Jesu namn.